Hörrni, jag skulle vilja läsa ett bibelord från första Petrusbrevet 1 och 18. Ett brev till de första kristna som lever i Kappadokien, står det bland annat, Galatien, Asien, Bithynien. Och i den här versen så säger han någonting som är oerhört viktigt och signifikativt för den första tidens förkunnelse. Och det står så här: ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver och guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, med blodet av ett lamm utan fel och brist. Låt oss be. Tack Gud att du välsignar ditt ord, Herre, att det är välsignat. Och att vi nu i nåd får ta emot, Herre, maten som du ger till oss. Tack att du välsignar det och låt det få bära rik frukt i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Om du läser predikningarna i Apostlagärningarna så ska du se att det är ungefär det här handlar om hela tiden. Man talar om Jesus som gick omkring och gjorde väl och gjorde gott. Och att han dog på ett kors. Att han uppstod från de döda, nu är det dags att omvända sig. Det var ungefär kontentan i predikningarna. Och man lyfte fram att Jesus hade utgjutit blodet på korset för våra synder. Det är någonting som är oerhört centralt och viktigt i den kristna tron. Och Petrus, han skriver ju här att ni är friköpta, säger han, från ett meningslöst liv ni ärvt från era fäder. I den här texten så ligger ett fantastiskt löfte och en fantastisk framtidsutsikt. Han säger helt enkelt att ni har gått från något meningslöst till något meningsfullt. Ni har kommit in i ett liv, har kommit in på en helt ny väg, med en helt ny riktning, med helt nya möjligheter, från meningslöst till meningsfyllt. Och det jag förstår när det Petrus skriver just den här versen, den sammanfattar ju Petrusbrevet och evangeliet så fantastiskt bra och konkret. Det är att det han säger, att det var inte med silver och guld som ni blev friköpta. Annars förlitar vi oss väldigt mycket på marknaden, våra inkomster, silver och guld. Alltså det bygger mycket av våra liv på, för att vi ska känna trygghet, för att vi ska ha mat på bordet och så vidare. Men när det gäller frälsningen så duger inte silver och guld. Och det säger mig att ditt liv är så oerhört värdefullt att Gud var beredd att betala det här för din skull. Så mycket betyder det. Så mycket betyder ditt liv för honom. Och går vi till de allra första sidorna på Bibeln så läser vi hur Gud skapar människan. Han skapar henne till sin avbild, står det. Jag ryser varje gång jag läser den där texten. Han hade bara kunnat sagt att han skapade djuren och så skapade han människan och så gick han vidare. Men det är som att författaren i Genesis, första Mosebok, stannar upp. Och så säger han, och så skapade han människan. Till man och kvinna skapade han dem. Han skapade dem till sin avbild. Alltså det måste ju betyda någonting, eller hur? Att han skapar oss till sin avbild. Att det finns en hög tanke. Men ärligt talat, när vi tittar ut över världen och ser hur det ser ut. Vi tittar på nyheterna och vi tittar på oss själva. Och vi tittar på våra vänner och de runt omkring oss, så blir vi tveksamma på den här delen med att vi är skapade till Guds avbild, eller hur? Där finns ett stort avbräck, det finns ett stort frågetecken. Kan det verkligen vara så? Men fortsätter vi läsa där i Bibeln, i skapelseberättelsen där, så står det också hur människan avfaller, kommer bort från Guds plan. Hon försöker bli som Gud. Det känner vi igen. Det verkar vara människans ständiga strävan. Att försöka bli som en gud eller en gud. Och så blir hon utvisad ifrån Edens lustgård, ifrån paradiset. Har du tänkt på det? Vad det finns många sådana här namn på områden som talar om ett förlorat paradis. Vi har i Asien, tror vi har en stad som heter Shangri-La. Det är mitt Shangri-La, brukar man säga. Det var en plats som beskrivs av, det var idel lycka, det fanns överskott av saker. Jag tror staden finns kvar, men jag tror inte man upplever det riktigt så när man kommer dit idag. Men det var en sån här riktig handelsplats. Konkvistadorerna, de här spanska soldaterna som drog igenom Sydamerika, de letade efter landet av guld, Eldorado. Alltså den här längtan efter lyckostället, paradiset, som vi någonstans har förlorat och som vi ständigt söker. Och det förstår vi ju, att människan kom bort från Gud och vi lever i en fallen värld. Vi lever med en brusten natur, och det är därför dopet är så viktigt, att vi begraver den gamla människan för att uppstå med Kristus. Men det slutar inte där. Det är inte så att Gud säger att ja, nu har ni saboterat det ordentligt. Nu har ni gjort det i det blå skåpet, som man brukar säga. Nu får ni skylla er själva, nu får ni klara er själva. De blir utkörda ifrån paradiset. Det blir de. Ifrån den här trädgården som Gud hade planterat. Men genast så börjar han ett räddningsprojekt. Och från profetian, där han talar om människosonen som ska trampa på ormens huvud och ormen ska stinga dess häl, så jobbar Gud med ett projekt som jag skulle vilja kalla frälsningshistorien. Alltså berättelsen om hur Gud försöker återövra människans hjärta. För han älskar henne. Det har gått tokigt, men han vill verkligen vinna ditt och mitt hjärta. Och i Bibeln så står det hur Gud söker upp människan för att få till stånd en relation. Och jag tycker det är så vackert när det gäller Bibeln. Och jag kommer till det lite mer här strax. Det handlar ju om det, hur Gud personligen tar kontakt med människor. Vi tänker på Noa. Gud säger till Noa, bygg en ark, säger han. Jag tänker på Abraham, hur Gud kallar honom från Ur och ger honom löften om ett stort folk. Hur Gud, jakten på människan ska man väl kunna säga. Inte för att fälla människan, utan för att frälsa människan. För att rädda människan. Och det här är ju en unik syn på människan. Så mycket, jag har skrivit här att människan är värd att räddas i Guds ögon. Alltså det kanske inte många människor tycker idag. Det var någon diskussion här i medierna för ett tag sedan om man skulle välja djuren eller människan, vem som kom först. Och det är ett oroande människovärde. Vi vet vad Gud väljer. Han väljer dig, om du vill det. Vill du inte det, så då ser det ju annorlunda ut. Då får man ju också ta konsekvensen. Men det jag tänkte säga är att tänk att Gud gör sig så mycket omak för att vinna ditt hjärta. Så han har planterat flera församlingar här i Fagersta. Och det är tre stycken finns kvar som förkunnar Jesus Kristus. Va? Ja, han måste ju ha ett ärende till Fagersta. Eller hur? Han måste ju vilja dig någonting. Men Petrus, han talar också om det meningslösa livet. Låt oss titta lite på det meningslösa livet. Det möter vi överallt. Jakten på tillfredsställelse. Jakten på inre mättnad. Jakten på nästa kick. För man söker efter, man vill leva. Man vill känna pulsen. Och man söker tillfredsställelse, hjärtats längtan efter något mer. Eller hur? Och vi möter det hos dem som, tänk på de här som har kändisstatus, om vi säger så. Som där pengarna flödar in. Det finns ett överskott av guld och myrra, höll jag på att säga. Av tillgångar. men de är ändå inte till freds. Och den här ständiga jakten på pengar, sex och makt, det är väl de tre sakerna man brukar nämna som ofta ledare hamnar i. Man söker efter tillfredsställelse, man jagar efter nästa kick. Men det liksom blir aldrig, man blir aldrig mätt av det. Man når aldrig fram, utan man går på man går förbi hörn efter hörn. Här ska det väl finnas. Och det spelar tydligen ingen roll hur resursrik man är, hur begåvad man är, i vilket land man är född, om man är född med många fördelar eller med få fördelar. Människan längtar efter fullhet och mättnad. Och vi har också den meningslösa religionen. Finns det sådana? Ja, om jag jämför med Bibelns tro så skulle jag vilja säga det. Det finns många religioner som talar om Gud och som talar om kraven som Gud har, och där livet verkar ödesbestämt och där du inte har så mycket att komma med, och det finns absolut inget tal om en personlig relation med Gud. Det är skillnad mot den här boken. Där bjuder Gud in dig, broder och syster, till en personlig relation. Han är inte där i distans och du försöker jobba på alla de här sakerna som står i den heliga skriften, vad man ska göra för att kanske bli accepterad. Men man vet samtidigt hur usel man är, hur ofullkomlig man är. Och den här ödesbestämda inställningen att ja, nej, men det är Gud som vill det här. Den ena katastrofen efter den andra. Går det bra så är det Gud. Går det dåligt så är det Gud. Ja, men hallå. Om en buss kör över stupet. Det här kunde jag höra i ett annat land. Så sa man, ja, det beror på Gud, sa de. Nej, jag tror att det var så att man kanske hade mutat den som skulle besiktiga bussen. Och man åkte med dåliga bromsar och kom för snabbt. Så det var synden som orsakade att många förlorade livet och blev lemlästade för livet. Så ser inte Bibeln på det hela. Du har ett ansvar inför Gud. Och det är att bekänna synden och överge den och följa hans väg. Och det finns också religioner som säger att ja, det beror på hur du har levt i ditt tidigare liv. Vad du blir den här gången. Och jag menar, det är ju som att vandra på en liten sytråd. Uppspänd mellan två skyskrapor. Hur ska du klara av att inte bli återfödd som en liten insekt nästa liv? Tänk, du har kommit så här långt och så dabbar du dig. Du gjorde något dumt. Tillbaks till ruta noll. Tillbaks till att bli en amöba. Va? Så fruktansvärt. Inget av det här, säger Bibeln. Utan det talar om en Gud som är på jakt efter dig. Inte för att komma åt dig, utan för att frälsa dig. För att rädda dig och för att köpa dig. Priset är betalt för din frihet, för din frälsning. Guds son gav sitt liv för din skull. Göt sitt blod. Och Guds son, det är inte bara en väldigt fin profet som, ja, han hade lite otur. Han ville ju så väl, han var så snäll och god. Och att han spikades upp på ett kors, det är ju ett symbol för hur god och kärleksfull han var. Nej. Det är mycket mer än så. Det är Guds lamm som blir utlämnad för dig. Och det står så här i Hebreerbrevet 9:22. Och nu tycker du att nu är vi tillbaka till medeltiden. Men det står så här. Så renas enligt lagen nästan aldrig allting med blod. Och utan blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Ja, men nu är vi tillbaka, som jag sa, till medeltiden. Hör du, det är mycket äldre än så. Det går tillbaka till skapelsetiden, till den första tiden. Vi läser om Abel och Kain som bar fram varsitt offer. Kain, han bar fram ifrån växtriket, kan vi väl säga, frukter och örter. Men Gud såg inte till det offret. Och Abel, han bar fram ett lamm som han slaktade. Gud såg till det offret. Och det slutade med att Kain, han blev så avundsjuk så han dödade Abel. Han insåg inte att här ligger ju min frälsning. Så under lång tid så ordnar Gud så att djur får gå in som våra vikarier för våra synder. Nej men usch, så hemskt. Jag vet att det är svårt att höra idag när vi är måna om våra djur och våra husdjur och allting. Men för mig är det tvärtom. För mig är det tvärtom. Det betyder att Gud har också en hög syn på djuren. Att de fick ta smällen. Men det var bara temporärt. Det gällde bara till nästa gång. Det var dags igen. Så därför sände Gud sin son för att offras och utgjuta sitt blod på Golgata. För att betala din synd. Och det offret är evigt. Så hög syn har Gud på livet. Och så allvarligt ser han på synden. Jag menar att vi har kommit bort från Gud, att vi syndar mot honom. Alltså det är ju, tänk dig ett fint maskineri med fina små kugghjul som snurrar och går. Synden, det är som att kasta in en näve med grus i det maskineriet. Vet vad som händer då? Då sker det. Men Gud tillåter allt det här hända. För han är på jakt efter dig för att frälsa dig. Och han har betalat med sin egen son. Vill du, min son, gå ner? Hörde jag en gång när jag var liten. Vill du gå ner och frälsa min älskade skapelse? Nu står det inte ordagrant så i Bibeln. Men jag kan tänka mig så. För Jesus, han säger så här. Att jag ger mitt liv frivilligt, säger han. Så det har funnits ett samtal mellan fadern och sonen och den helige ande. Han ger sitt liv av kärlek. Läser du Nya testamentet så är det ett kärleksprojekt från början till slut. Det handlar om att rädda oss. Vem är det som betalar det här kalaset? Det brukar ju oppositionen ställa till den regerande. Vad det nu är, om det är kommunen eller landstinget eller på riksdagsnivå. Vem är det som betalar för det här? Vem är det som har betalat för din frälsning? Jag ska ge dig två fantastiska bilder som jag har hört talas om. Det berättas om en man som var domare. Och han satt vid domarskranket och han dömde mål efter mål, och det var böter och det kanske var fängelse. Och så till sin stora förskräckelse så ser han hur hans egen son kommer fram till honom. Och han blir dömd för någon form av böter. Då gör den här domaren så här. Han går ner. Tar fram plånboken. Och i det jag har hört så tar han fram en bunt med sedlar och sa: här, jag betalar skulden. Idag hade det varit kreditkort kanske. Det är vad Gud gör. Han är själv domaren. Men också den som betalar ditt pris. Som betalar din skuld. Det är ju helt otroligt. Det finns en till fantastisk berättelse för du ska förstå det pris som Gud har betalat för dig. Det berättas om en lada som brann ner. Och inne där så hann man inte få ut alla djur som fanns där inne. Och när man gick in där i bråten så hittar man under massa virke och trä så hittar man en höna. Som låg med sina vingar utsträckta så här. Död. Och när man lyfte på hönan så fanns det levande kycklingar. Hon gav sitt liv för dem. Det är vad Gud gör. Han ger sitt liv för att du och jag ska få leva. För att vi ska få evigt liv. Jag vet inte var du befinner dig någonstans. Och visst kan vi fylla våra liv med meningsfulla aktiviteter. Och det är inget fel i det. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra att man har fritidssysselsättningar som är nyttiga och bra. Och det kan handla om att se på film. Det kan vara idrottning. Eller vara med i en förening. Men det kommer inte mätta din inre hunger. Din inre jakt. Din längtan efter något mer. Det är bara gemenskap med Gud. Det är det som är den yttersta meningen med ditt liv. Det är därför alla avgudar, vilken form de än kommer, är så meningslösa. För de är lägre än dig. Det spelar ingen roll hur mycket pengar eller vilken status du har. För det är lägre än dig. Din status är mycket högre. Det finns ingenting i det skapade som kommer upp till din nivå. Det finns bara en. Och han kommer ner till dig. Och det är Gud i Kristus Jesus. Tänk på det. Tänk på det. Tänk på hur värdefull du är för Gud. Och tänk vad synden gör med ditt och mitt liv. Och vägen till Gud, den kan ni, står det någonstans. Den heter Jesus Kristus. Tro på honom, älska honom, följ honom. Han är vägen. Låt oss be.